En podcast från Aftonbladet.
Det är onsdag i slutet på mitten på maj. Arsenal är mästare i Premier League. Jag är förkyld, det är därför vi spelar in lite sent. Men det gör ju också att vi då fick möjligheten att prata om Arsenal som färdiga titelvinnare i Premier League. För det hände ju igår kväll med tanke på att Manchester City då inte lyckades besegra Bournemouth på bortaplan. Makoto, du sitter med mig här i studion. Frida som vanligt i London. Det finns en del att gå igenom här. Vi får väl bara börja med att gratulera Arsenal. Det här har varit deras säsong från början till slut egentligen. Och att ta sig över den här tröskeln, det är svårt. Och att det skulle dröja hela vägen till den här omgången, det är inte oväntat. Men man löste det. Man gjorde det med 1-0 mot Burnley. Ska vi börja med att liksom lite svepande säga någonting om säsongen? Vilka spelare är det som har gjort det här egentligen? Vad är den övergripande rubriken för Arsenal den här säsongen?
Alltså, det går ju inte att komma ifrån att de har ligans tätaste försvar. Och de har ligans bästa målvakt i David Raya som har varit fullkomligt fenomenal. Visst, jag vet att det har funnits ett par incidenter, tänk om borta mot Wolves när det var lite misskommunikation mellan David Raya och Gabriel, två av lagets viktigaste spelare. Men sånt sker ju, alltså så är det bara. Överlag har de varit väldigt stabila. Och också det här att Arsenal har lyckats, precis som du är inne på, att trots att de hade den här dippen i januari-februari, när de kanske inte kom upp i den här nivån som vi såg under hösten, så De lyckades hålla sig samman, de lyckades rent mentalt att ändå vara tillräckligt starka för att överkomma de hindrena. Så att jag tycker absolut att de är värdiga vinnare, och det här är ju ett projekt också som har hållit på, absolut att Arteta kom in 2019, men för mig så började det här på allvar 2022, när det var första säsongen som man hamnade tvåa, och sedan dess så har Arteta lagt till pusselbitar allt eftersom, vävat in spelare som har trott och skulle ta dem över den här tröskeln, och till slut så har de lyckats med det också. Och Viktor Gyökeres, hans 14 mål, de har ändå också varit betydelsefulla, får man säga.
Jag skulle väl säga något liknande. Alltså, det är den högsta, lägsta nivån av alla lag utan problem, och det har ju varit på något sätt grunden. De har varit utan tvekan stabilast över hela säsongen. De har också visat någonting som var nytt för mig, i alla fall det här med att de faktiskt levlar upp när det faktiskt ändå börjar bli, men ska de tappa den här ledningen? Kommer det komma in massa nerver? Kommer det börja dyka upp flaskor på City-läktare och annat? Nej, det är då de levlar upp. Det är då Viktor Gyökeres kliver fram. Det är då Bukayo Saka hittar tillbaka. Det är då de hittar den här grundnivån igen. Sen absolut, det var inte vackert mot Burnley i måndags. Nej. Men de tar 3 poäng. De löser 3 poäng. De vinner sina matcher. Och det är ingen snack om saken. De har haft kontroll på den här säsongen från start till mål.
Och de har ju haft många skador också, ska man komma ihåg. Alltså skador på spelare som man kanske inte tänker på hur viktiga de är. Alltså som Calafiori som var så väldigt stark i höstas. Så hade han spelat hela säsongen så hade han varit min vänsterback i säsongens lag. Och man såg också när han kom tillbaka från sin skada hur mycket han ger, sett till det här att han kan vika inåt och fylla på i centralt, och han kan egentligen dyka upp i vilken yta som helst. Han dyker väldigt ofta upp till höger också helt plötsligt. Alltså de här spelarna, alltså Kai Havertz som skadade sig i första matchen mot Manchester United och var borta så länge innan han kom tillbaka och kunde bidra, vilket gjorde att Gyökeres såklart fick spela väldigt mycket. Mikel Merino, man ska inte underskatta heller, och att de har varit utan honom större delen av säsongen, så att de har ju ändå haft en tillräckligt bred trupp för att lyckas få ihop den då, trots alla de här skadorna. Och det är ju naturligtvis också en väldigt stor anledning till att de står som vinnare nu.
Vi pratade om det inför också, just att bredden är ju enorm i det här laget. De har ju så otroligt mycket täckning på allt, och det har ju varit en del av Artetas truppbyggarfilosofi också, att det har varit väldigt tydligt. När vi har skrattat åt att de har värvat ytterligare en back, så har ni ändå fått användning för alla de här spelarna som de har plockat in. Hincapié, tänkte man, vad är hela friden pågår när de värvar honom? Men han har ju varit hur viktig som helst.
Och titta på högerbacken nu. De har ju fått använda tre högerbackar den senaste månaden i Timber, Ben White som också skadades och så har Mosquera fått spela där nu. Så att det visar ju också att när man spelar så pass många matcher som Arsenal har gjort den här säsongen också och gått långt i alla turneringar, då behöver man mer än någonsin en bred trupp. Så att ja, där har de verkligen fått ihop det.
Där tycker jag ska bli väldigt spännande att se vad nästa steg är. Det är ju inte riktigt någonting vi ska analysera än kanske, men hur han... Alltså för att Arteta har ju bevisligen varit en perfektionist när det kommer till hur du ska liksom formera det här laget, bygga det här laget. Han identifierar brister som kanske inte vi såg. Vi hade ju en diskussion gällande Ramsdale och Raya när den värvningen gjordes, som nu med facit i hand känns helt bizarr att vi överhuvudtaget hade. Mm. För att Raya har varit... en extremt högre nivå och verkligen vunnit matcher åt dem. Declan Rice var väl liksom pusselbiten vi alla kunde se från början, att den här är ju solklar att de behöver, men i övrigt har det varit ganska många av de här viktiga pusselbitarna man initialt ifrågasatte och tänkte, behöver de verkligen uppgradera det här? Jo, nu när de faktiskt har tagit den här titeln, nu när de har väckt fram lättnadstårar och glädjetårar hos väldigt många Arsenal-supportrar, så visar det sig att de har gjort allt rätt. Nu, det finns liksom inget att ifrågasätta, för de vann den här ligatiteln och den betyder så extremt mycket för alla Arsenal-supportrar som har följt dem under 2000-talet egentligen.
Ja, man ska komma ihåg också att det här är ju en spelargrupp som, det är inte så att det kommer ske en enorm generationsväxling i sommar. Alltså de befinner sig ju fortfarande i åldrar som gör att man kan säga att de kommer kliva in i nästa säsong som favoriter igen. Så att det gör ju också att man kan säga att det långsiktigt sett kommer fortsätta gå bra för Arsenal. Att man inte ser något stopp på det, förutom då att de såklart behöver förstärka på vissa positioner. Jag tänker inte minst, en vänsterytter borde ju rimligtvis vara en prioritet i sommar.
Så är det. Vi nämnde det. Det var inget skönspel mot Burnley i måndags. Det var 1-0. Det var en fattig
situation. Det var nervöst
på
läktarna, kan
jag
säga.
Det var nervöst, men det räckte och man tog sig över. Och det är ju också lite signifikant för den här säsongen. Det har inte alltid sett så vackert ut. Det har varit väldigt mycket mål på fast situationer. Man tittar på XG från öppet spel, så ligger de ganska långt efter till exempel Manchester City. Frågan är ju hur, alltså det förstår man ju att det spelar ju ingen som helst roll för Arsenal-supporterna idag. Alltså det handlar liksom inte, det handlar om att vinna, det handlar om att vinna titlar, och det har man löst och det är verkligen uppgiften. Men kommer det finnas en press på Arteta att utveckla det här spelet, att utveckla det här laget? Kan det se ut på samma sätt nästa säsong, Frida? Eller kommer det komma en kritik även från de egna leden att det är för statiskt, det är för stelt, det är för lite underhållning på planen, tror du?
Alltså, jag tror så här, att det finns ett missförstånd kring Mikel Arteta och hans filosofi. Jag tror att många tror att han är en tränare som vill spela med handbromsen i, att han är väldigt försiktig. Ja, men alla de här adjektiven och attributen som man kanske tänker som tråkiga. Men för mig, alltså jag har ju sett Arteta, och det har ju alla andra också, men jag tänker tillbaka till då 2022, 2023, när Arsenal spelade den bästa fotbollen i Premier League. Alltså de spelade bättre fotboll än vad Man City gjorde. Alltså just sett till att den var väldigt högintensiv och väldigt rörlig. Man föll helt enkelt på att man inte hade fysiken i laget. Så jag tror väl att hans mål måste vara nu att kunna kombinera båda sakerna. Att kunna ha den här fysiken och kunna vara väldigt, väldigt tunga att möta. Men också få till en större flyt i anfallsspelet. Men jag tycker ändå att, ja visst, alltså mötet med Burnley, det blev ju nervigt ända in på slutet. Men jag tycker ändå att under de senaste veckorna, senaste månaden, så har man ändå sett hur det kan komma att se ut med, ja, när Martin Ødegaard, när han är i bättre slag, att han då kan spela bredvid Esse, så man kan ha 2-10, och sen så Declan Rice som ligger som sexa lite djupare. Jag kan ändå se att Arsenal kan ta kliv i sin utveckling, ytterligare kliv. Så att ja, det får man att tänka att Arteta säkerligen kommer förändra någonting i sommar. Och han är förstås fullt medveten om att man måste göra det också. Man kan inte spela på samma sätt varje säsong. Det är ju det som har gjort att Pep Guardiola har hållit sig relevant så pass länge som han har gjort, det är att han har utvecklat Man City-spel konstant. Så att jag väntar mig att Mikel Arteta kommer sätta sig ner med skissblocket och så kommer han försöka komma på hur han kan göra det här laget ännu bättre. Men som sagt, Martin Ødegaard och faktumet att han inte riktigt lyckades dominera Premier League som han har gjort tidigare. Jag tror att det också gjorde att Arsenals anfallsspel helt kom av sig och det dröjde rätt så lång tid innan Arteta faktiskt kunde få bukt med det. Men det finns säkerligen en lösning på det problemet.
Sen är det ju så att så länge de vinner så kommer ingen ifrågasätta om de fortsätter spela på exakt samma vis. Det är ju det som också är, det finns.
Nej, men sen samtidigt så vet jag att jag har hört alltså spelare från det gamla Invincibles som säger off camera att de inte står för den här fotbollen som Mikel Arteta spelar. Så att det finns ju de som är ganska hårda i sin bedömning av hur Arsenal spelar fotboll. Men som sagt, jag tycker ändå att de måste kunna säga att det är inte meningen att det ska vara så stagnant som det har tenderat att ha varit i vissa matcher eller delar av säsongen. Utan som sagt, jag tror att man kommer se ett bättre flyt i Arsenals anfallsspel på sikt.
En annan fras som upprepades under förra säsongen och under sommaren är bara Arsenal kan få in en riktig nia så kommer de kunna utmana City.
Men vem sa det egentligen?
Ja, men vi sa det ju varenda vecka tyckte jag man hörde från olika håll. Mm. De fick in en riktig nia. De köpte Victor Gyökeres för mycket pengar från Portugal. Han har gjort 14 mål. Det är klart, det är inte att vinna skytteligan, men 14 mål är ganska mycket. Alltså, det är ingen fullständig succé, men det är 14 mål mer än vad de hade haft utan honom på något sätt.
Han har haft 3+ säsong. Han har varit bra.
Om man vinner titeln, om man är framme i en Champions League-final, det ska vi inte heller glömma, man har en titel kvar att spela om, och skulle man ta den här dubbeln, jag menar, det är ju en succé som nästan ingen har liksom upplevt i engelsk fotboll. Så att man är en match ifrån det, och Victor Gyökeres har varit en viktig pusselbit. Han har inte varit den klarast lysande stjärnan. Det har ju ingen av de offensiva spelarna varit, utan det är ju målvakten och försvaret som har stuckit ut. Men han har varit en viktig byggkloss i det här som Arteta har byggt den här säsongen.
Det är ju det som är ofattbart också, nämner återigen det här faktumet att ingen av Arsenals anfallare kommer gå in i säsongens lag med stor sannolikhet. Nej. Och det är ju rätt så häpnadsväckande när det handlar om ett lag som faktiskt har vunnit. Men det visar ju såklart att det finns en kollektiv styrka i Arsenal, så att man ska inte förringa det på något vis. Men sett till att Gyökeres har gjort 14 mål, 3+ säsong, så tittar man på Haaland. Han har gjort 27 mål nu i och med att han gjorde mål under gårdagen. Yeah. 27 mål är sensationellt, men det gör ju också att varje gång som det värvas in en ny anfallare till Premier League och man betalar väldigt mycket pengar för den, så tänker man sig, eller jag tror att många tänker sig, att nu ska den strikern komma in och vara precis lika bra som Erling Haaland. Alltså det Haaland har gjort under de här åren är ofattbart. Alltså den måttstocken, den är så himla svår att leva upp till för alla andra. Så jag tror kanske att det är det som hämmar Gyökeres också, att alla hade så otroligt höga förväntningar. Nej, och så redan efter 45 minuter på Old Trafford så sitter folk och säger att nej, han har inte vad som krävs. Titta vad Delicht bara tar ner honom. Det blir att man dömer spelare så himla snabbt. Och det tror jag har legat i fatet för Victor Gyökeres. Men opinionen har ju definitivt svängt den senaste månaden efter hans insatser mot Atletico Madrid och Fulham dessutom.
Ja, och jag menar, jämför honom med de övriga liksom stora anfallsvärvningar som gjordes förra sommaren. Vi tar Alexander Isak, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko, Joanne Vissa. Vilka har vi?
Wissa har inte varit bra, du.
Nej.
Herregud.
Han har ju arguably varit bäst utav de anfallsvärvningarna som gjordes förra sommaren.
Ja, det är väl möjligtvis i konkurrens med typ Joao Pedro, med typ Ekitike innan han blev skadad då, men absolut. Det är Arsenal som vinner den här titeln.
Ja, han har gjort flest mål utav dem.
Ja, det säger väl allt egentligen. Mm. Så att,
Chesko har man ju börjat säga de senaste månaderna att absolut. Det finns en väldigt hög höjd i honom. Så han kommer säkert, han är ju yngre också ska man komma ihåg.
Ja visst, och det tar tid att komma in i ett nytt lag i en ny situation och hitta sin roll. Det har ju tagit tid för Gyökeres också. Det kommer ta tid för Alexander Isak att göra i Liverpool om han någonsin gör det, vilket jag ändå tror och hoppas att han kommer göra. Så att det är en klart godkänd säsong, absolut. På tal om anfallsvärvningar som har varit succéer, vi måste säga någonting om Junior Kroupi och matchen igår då, Bournemouth Manchester City 1-1. Det är ett otroligt mål gör igen den här 19-åringen. Han la till 100 miljoner till på prislappen med det där.
Tackade ju nej till Portugal också precis innan. Han har ju portugisisk mor, så att han var ju aktuell då. Roberto Martinez, förbundskaptenen där, när han tog ut portugiska truppen, sa ju att vi försökte. Men han sa nej och ville spela för Frankrike, och det kan man ju köpa. Men det säger en del om hans inställning också, att vanligtvis så skulle man ju ta det alla dagar i veckan.
Två okej landslag att välja mellan.
Jag menar det. Och om
du,
och...
Jag har ju tänkt att säga, det är hugget som stucket.
Ja. Sen är det ju inte liksom direkt någon nådig konkurrens i den franska truppen. Det är inte som att han har kommit med där. Men att han ändå får en VM-chans, välja att säga nej, jag ska spela för Frankrike, och har den inställningen att han kommer ta sig in där. Och han tror inte jag Bournemouth får behålla, om vi säger så.
Det är ju väldigt sorgligt ändå, är det inte det, att Andoni Raiola, att han ska lämna nu. Jo. För att nu ser det ju faktiskt ut som att, alltså, Bournemouth kanske, de kan väl komma och spela i Champions League. Jag menar, det är ju helt sjukt i så fall, den här lilla klubben. Och Raiola har ju så stor del också i, ja, men all den här framgången, och faktumet, vad är det, 17 matcher nu utan förlust på raken. Och plus att de spelar en väldigt rolig fotboll också. Så att jag tycker det är trist att den relationen inte kommer fortsätta även nästa säsong.
Eva Nilsson gjorde en väldigt fin match igår också här, och det var ju ganska länge närmare 2-0 än 1-1.
Ja, gud, ja.
Alltså. Och det är ju väldigt tråkigt egentligen för alla inblandade att det blir 1-1. För nu är man ju ändå i ett läge för Bournemouths del. De var ju glada ändå på något vis att, ja,
Champions League är ju rätt långt borta för eftersom sjätteplatsen inte kommer
om bli... Om inte Liverpool gör sitt, City på något sätt bara stormar förbi Aston Villa på någon sorts liksom tack för allt pepp-anda. Villa som inte har någonting att spela för. Liverpool måste ju vinna då. Då går ju Liverpool om Aston Villa...
Det räcker med en poäng för Liverpool.
Ja, för att säkra för deras del. Ja. Men Liverpool del, men alltså har ju Bournemouths hopp i sina händer.
Precis.
I och med
för de står på 59
plats.
Poäng ju.
Så att Villa på 62. Om Liverpool går om Aston Villa, samtidigt som Aston Villa då vinner ikväll mot Freiburg i Europa League-finalen, då kommer ju sjätteplatsen i Champions League. Så Liverpool går ju egentligen inte in med sina egna Champions League-förhoppningar i sista omgången, utan med resten av ligans, eller ja, Bournemouth i detta fall.
Så att, nu vill man ju att Bournemouth-supportrar ska göra någonting för att hjälpa Liverpool. Alltså vad som helst egentligen. Alltså någon form av kampanj för att få dem att prestera på topp.
Och då ska vi säga att Brightons Champions League-dröm lever ju också om Bournemouth då förlorar och Brighton lyckas ta sig förbi där, så att det är ju väldigt...
Helt otroligt. Alla de, jag tänkte säga B-klubbarna, det blir ju helt fel att säga det, men Bournemouth, Brighton, Brentford, alla de klubbarna har ju gjort det väldigt, väldigt bra och förtjänar en stor eloge också för sättet de verkligen lyckas utnyttja sina resurser till max. Det är oerhört imponerande, och det bidrar ju också till en liga som blir väldigt svårvunnen, eller varje match är svår att vinna.
Brentford ser väl ändå ut att missa Europa. Det beror lite på vad Chelsea får för sig att göra på Stadium of Light i och för sig också.
Ja. Det är hoppet inte ute för Sunderland heller att nå Conference League.
Nej, de har ju lyft också. Det var inte länge sedan Sunderland, de hade ju halkat ner i tabellen, och där ser man ju också hur jämnt det är, att en seger eller två segrar i rad, och sen helt plötsligt så ser det rätt så ljust ut igen. Jag menar, Newcastle kan ju delvis rädda upp säsongen, sett till att de låg väldigt farligt nära det bottensträcket. Och sen nu 11:e plats, 49 poäng, vinner de sin sista match. Ja, men då står de på 53 poäng, kan klättra upp nästan på över halvan av tabellen. Så att, ja, det har varit väldigt jämnt.
Vi får ju återkomma till Arsenal såklart nästa vecka när allting är färdigt och vi ska dela ut våra PLP Awards som sagt, och även de övriga. Men vi lämnar Premier League för bara några minuter. Vi måste, hör ni, prata om Spygate och det som har hänt i playoff-kvalet till Premier League. Om det är någon som har missat det här så har ju då Sunderland, eller Southampton blivit ertappade med att ha spionerat på motståndare, bland annat då Middlesbrough som man har i kvalet, men även lag tidigare under säsongen. Det här har man nu blivit straffade för och petade ifrån playoff-finalen mot Hull. En helt sanslös utveckling skulle jag vilja hävda. Det är ett otroligt straff. Sen är ju frågan, det här har ju överklagats, vi får se ifall överklagan kommer bita. Så kom ihåg att alltså Southampton har sålt 37 000 biljetter till den här finalen. Middlesbrough som då istället ska spela, de har gått på semester.
De har inte gått på semester. De har varit redo. Ja.
Kim Hellberg var i alla fall träna i Stockholm i söndags för att han var på Hammarby-matchen och dök upp i bild.
Jo, men han skulle tillbaka dagen efter direkt för att bara träna. Det var han ju. Klart.
De har varit förberedda.
Ja, det är ju en supermärklig situation, Frida. Jag personligen tycker att det här är... Med tanke på alla regelöverträdelser som har varit... Hur mycket vi har pratat om, och det har ju såklart varit ekonomiska regler som det har brutits mot i första hand. Och det här är ju någonting annat. Men, och jag vet att reglerna ser ut så här, att de har brutit mot det. Men det är ju ett helt brutalt straff. Vi pratar om miljardmatchen här. Jag tycker inte att det står i proportion till brottet, om jag ska vara riktigt ärlig.
Jag tycker att man kan ha två tankar i huvudet här. Samtidigt, för att jag håller med dig om att det är klart att det är en väldigt, väldigt hård, en sensationellt hård påföljd. Sen samtidigt, så precis som du säger, det finns en regel inskriven att man inte får göra på det här viset. Och man måste komma ihåg också att den här typen av spionage tar man väldigt hårt på, eller allvarligt på, i England. Det är så djupt rotat i deras kultur att man absolut inte gör på det här viset. Hade det här skett i Sverige så är det svårt att säga att det skulle bli en sån här uppståndelse. Men med tanke på vad som hände 2019, Marcelo Bielsa var ju den första som blev påkommen med att göra det här när han skickade en medarbetare i sin Leeds-stab till att spionera på Derby. Det var första gången som engelsmännen insåg att oj, det här förekommer även här. Och sen höll ju Bielsa sin berömda presentation där på 90 minuter där han berättade alla sina hemligheter om alla lag i Championship. Och det var ju efter det som EFL insåg att vi måste skriva in en regel nu som säger att man inte får lov att göra på det här sättet. Så det är egentligen Bielsas fel på ett sätt att Southampton får det här extremt hårda straffet. Och jag tycker att Southampton har varit rätt så arroganta i allt det här också. De har tagit väldigt lätt på det, för att de har inte trott att de skulle få en sån här typ av hård påföljd. Så att jag står lite mitt emellan, att jag kan förstå båda sidor. Men ja, oavsett vad så är det ju ett historiskt beslut som har fattats.
Jag landar lite i samma på att så här, alltså, grejen med Southampton också, att det här är inte bara Middlesbrough-matchen, utan det har bevisligen varit systematiskt under lång tid. Sen så här, vad fick Middlesbrough egentligen för liksom nackdel av det? De spelade ju ut Southampton i den matchen.
Ja, jag vet.
Jag vet inte vad han
hade. Men vad fick Southampton för fördel? Varför gjorde de det från första början? Ja, det är ju ännu dummare.
Ja, exakt. Jag menar, Middlesbrough spelade skjortan av dem i första matchen. Bara de inte kunde göra mål själva. Och jag håller med om att så här, straffet i proportion till att ha tjuvkikat en träning är bizarrt stort. Men de bröt mot reglerna. Det är systematiskt, och om man tittar på Southampton-fans generellt så verkar ju kontentan vara att de är inte sura på straffet. De är förbannade på klubben och på tränarstaben som gör något så här korkat. De gör att de tappar den här chansen.
Jag tror att det är svårt att sätta sig in i det om man inte faktiskt pratar med engelsmän. Som när jag pratade med min sambo om det här. Och först, från första början så var jag ju, tyckte jag ju att ni är så löjliga med det här, att ni tycker att det är så hemskt att det kommer folk att spionera på träningar och sådär. Men när man hör deras version av det, deras sida av det, och hur mycket den här gentlemannamässiga sidan av fotbollen betyder för dem, så måste man kunna ha förståelse för att den här typen av brott då, eller regelövertramp, faktiskt bestraffas väldigt hårt också.
Men det här är ju också ändå landet som har fostrat världens genom tiderna kändaste spion, James Bond.
Ja, det är faktiskt väldigt roligt. Och du, han som skickades till Middlesbroughs träningsanläggning, han är inte någon James Bond direkt. För så synlig som han var bakom det där trädet med kameran i högsta hugg. Ja. Jag tycker ju synd om killen också, för att den där bilden, den kommer ju hängas upp i något fotbollsmuseum. Ja. För att, ja, så skyldig som han såg ut.
Men det är också så här, det finns ju också någonting med att det finns något eget ansvar är att du måste kunna känna igen killen med lösmustaschen.
Men också att han när han blev påkommen, att han snabbt begav sig till det här hotellet som låg precis vid träningsanläggningen och bytte kläder. Det gör ju ännu mer att man känner att herregud, han har ju verkligen tagit det här uppdraget på fullt allvar.
Men checka in och göm dig då. Varför ska du byta kläder och kuta för?
Det är ju en jävla sketch alltihop. Men jag tycker att, och det är därför jag tycker också att, men det blir ju lite så här, uppenbart är det ingen jättestor sportslig fördel att spionera på motsatsen. Alltså jag förstår att tränarna överskattar sin egen roll, det gör de alltid, och det har de alltid gjort i alla tider, så att tränarna överskattat sin egen roll. Det enda du kan egentligen göra är liksom att träna lite fasta varianter. Och visst, du kan träna på lite uppställning. Men
den,
inte så att...
den kan jag säga är känslig om man bevakar en träning. Att så fort någon har ställt upp i en fall situation. Om de ens ser tillstymmelse till en kamera, då kan det gå hus
i
helvete.
Ja, i min värld så överskattar de sin egen roll, sin egen förmåga i det här. Alltså, det är fotboll, det är ett kaos som pågår på planen.
Och grundprincipen, Middlesbrough spelade ut Southampton. Det är där vi kommer tillbaka till. Och det där som, det, anledningen till att de förlorade dubbelmöte var att Middlesbrough inte kunde göra mål. Det var anledningen. Sen blir det ju så dumt hela det här på att just det är ändå. Och jag köper Middlesbroughs sida, såklart att de anmäler. De tar ju, det är så,
det blir också
så
här, det blir också så här, det blir så här fängelsestraff för att gå mot röd gubbe på övergångsstället. Jag menar, visst, gå inte mot röd gubbe då, om det nu ger fängelse, men samtidigt är det orimligt att ge fängelsestraff för en sån förseelse. Mm. Jag vet inte. Mm. Det är nog där jag känner.
På Stamford Bridge igår så träffade jag Joe Prince Wright som jobbar för CBS, och han är ett stort Southampton-fan och är därifrån också. Och han tycker ju att alla ska få sparken nu. Alltså, nu måste man skicka tränaren, man måste skicka ordförande, alla ska bort. Mm. Alltså, det är så pass allvarligt det här i många supporters ögon, och de vill inte se de här människorna i klubben längre, för som sagt, de har hjälpt till nu att svärta ner klubbens anseende, och det här är ju någonting som kommer komma sig ihåg i all oändlighet, alltså vad som hände här. Sen får vi se, de har ju överklagat, så det är ju möjligt att den här historien kommer ta ytterligare en vändning. Mm.
Ja, och sen så här, det som har rapporterats också, det är inte som att spelarna då är förgrymmade över domslutet från EFL. De är väl mer intresserade enligt uppgifter på att stämma klubben för att ha hållit på så här. Det här gav ju inte oss några fördelar. Vad håller ni på med? Mm. Ni berövar oss på en chans att gå upp i Premier League som hade kunnat göra en jättekarriärslyft. Så att de man lider med på något sätt, och det där var ju också väldigt tydligt när Kim Hellberg då, som ändå såg det som väldigt allvarligt efter respasset, var tydlig med att han tackade Southampton-spelarna och fansen gratulerade han till platsen. Inte ledarna. Så att de där ledarna, de lever på lånad tid i den klubben oavsett vad kontentan blir av det här, det kan man ju säga.
Det är också en klassiker nu redan, när Tonda Eckert efter, det är nog första matchen tror jag mot Middlesbrough, när sista frågan på presskonferensen är: Tonda, are you a cheat? Och det är sånt, det blir så klassiskt, för att man kan verkligen föreställa sig hur, ja, men ni vet när en politiker har gjort någonting fel, och sen så ska politikern gå från sin bil till dörren till sitt hem. Alltså, det var ungefär det man föreställde sig, att den här journalisten sprang efter Tonda Eckert och bara, are you a cheat? Och Eckert bara går därifrån och säger ingenting. Så att det här är ju, ja, vilken otrolig story egentligen. Vi har hamnat mitt i.
Men det här är ju i paritet med om kanadensaren som petar på curlingstenen hade blivit, och de har blivit diskade och fråntagna guldet. Det är ju samma paritet.
Absolut.
Typ. Ja. Curling-experter kan ju säga att till och med den var värre än det här, men jag vet inte.
Vi får väl se vad som händer där, men som det står just nu så är det Middlesbrough som ska möta Hull i den där playoff-finalen. Och då kliver ju Middlesbrough in som tydliga favoriter, skulle jag säga. För jag tyckte det var uppenbart att den moraliska finalen var den mellan Southampton och Middlesbrough ändå, även om jag höll en liten tumme för Millwall, men nu när Millwall är ute, det, alltså Hull, det är inget
jättebra lag. Räkna inte bort Hull här alltså. Vem hade räknat in dem från början?
Nej, jag vet, de kom in, de halkar in på ett bananskal i det här kvalet.
Undrar vad de känner om allt det.
Ja. Vi får väl se vilka som de får möta. Förloraren i den matchen ska få möta någon av West Ham och Tottenham under nästa säsong i alla fall. För Tottenham är inte ute ur hålet än. Efter att ha förlorat på Stamford Bridge med 2-1 i en, alltså det här mötet är ju rätt så klassiskt nu. Det har ju utvecklats ett hat som inte kanske är på nivå mellan Arsenal och Tottenham, men Chelsea och Tottenham-supportrarna tycker inte om varandra, spelarna tycker inte om varandra, och det var ganska hårda nyper i den här matchen också, Frida, och Chelsea vinner med 2-1, vilket gör att det lever ändå för West Ham där nere i botten.
Jag satt bredvid en Chelsea-korrespondent och det var så kul för att han var totalt utcheckad redan från den här säsongen och såg ut som att han redan hade gått på semester. Och jag tänkte väl att Chelsea-spelarna också skulle ha den, kanske inte den inställningen, men att de kanske inte skulle ta det på fullt allvar ändå, sett till att det ser ut som att man missar alla Europaplatser nu. Men det märktes ändå där på slutsignal att det betyder väldigt mycket för dem att ändå besegra Tottenham i en sån här enormt stor match som det ju faktiskt är. Alltså den rivaliteten mellan Tottenham och Chelsea är ju väldigt stor. Och det är ju ett av de viktigaste mötena under säsongen för Chelseas del. Sen vet jag inte om matchen var så mycket att hänga i julgranen. Tottenham, de var ju inte usla på något vis under de första 70 minuterna, men de fick ju inte riktigt till det här trycket förrän mot slutet, och då var det nästan redan för sent, för att då låg de under med 2-0. Tvåan från André Santos, framspelad av Enzo Fernandez, som gjorde första målet. Det målet kommer precis innan James Maddison ska hoppa in. Och man ser ju på hans reaktion att han blir oerhört frustrerad, och det måste vara frustrerande för både honom och De Serbi att Maddison inte kan starta matcher än, för att De Serbi sa det på sin presskonferens att han kan inte använda James Maddison mer än 20-25 minuter nu, för att han såklart inte ska riskera att dra på sig ytterligare en skada efter att ha varit borta så pass länge. Men Tottenham behöver honom, för att han hjälpte till att ge Tottenham det där trycket. Så att nu hänger ju allting på söndag här. De måste ta poäng. Och Everton, man vet aldrig med dem. De kan också ha gått på semester redan. Eller så kommer de dit och är taggade till tänderna. Så det är så himla svårt att förutspå hur det här faktiskt kommer att sluta. Även om Tottenham har större chans jämfört med West Ham att klara sig kvar.
Så är det ju. Tottenham har du ju på hemmaplan dessutom, där man har varit ruskigt svaga. Alltså under hela det här kalenderåret, får man säga.
Men jag tror ändå, alltså supportarna har verkligen, alltså de här senaste matcherna, och tänk inte minst på mötet med Brighton. Där kände man verkligen att Tottenham-supportarna gick samman och skapade en otrolig stämning. Så att jag tror att de måste göra det på söndag också. Bara stötta dem hela vägen ut, oavsett vad som händer under matchens gång, och inte bli frustrerade. Då tror jag att Tottenham ändå kan vända det till någonting positivt. Men absolut, jag håller ju med dig. Det har ju inte sett bra ut alla gånger på hemmaplan, så är det.
Fatta nerven när West Ham sätter ett tidigt mål mot Leeds hemma. Och Everton knoppar in en hörna efter en kvart.
Då... Leeds vet man inte heller med. Nej, om det är så att ingenting. De kommer dit och är dundermotiverade. Ja. Eller tvärtom. Ja, ingen som helst aning egentligen.
West Ham måste väl ändå gå in i den här matchen på något sätt. Alltså i och för sig, det är ju ett extremt misslyckande för en klubb som West Ham också att åka ur. Det ska vi ändå komma ihåg i hela den här diskussionen. Så att den supporterskaran är ju också... nervös, men de har ju på något sätt en situation där de kanske mer börjar förlika sig vid tanken att det här blir nedflyttning. De har allt att vinna på att de måste slå Leeds, punkt. Sen är resten utanför deras händer, och det ger ju en annan form av press, och sen får vi se hur de hanterar det. Men,
jag måste säga att jag tycker att Nuno har gått bort sig i ett par matcher nu, det, här på upploppet.
Det får man säga.
dels mötet borta mot Crystal Palace. De borde ha gått för det hårdare. Jag kan inte fatta de som satt och sa att en poäng för West Ham var bra i det läget. Palace hade alltså precis tillbringat en hel natt på en nattklubb. Jag menar, de borde ha varit rätt så omotiverade i den matchen, samtidigt som West Ham borde ha gått för det ännu hårdare. Och sen så, nu i mötet med Newcastle, alltså att han väljer att sätta Castellanos på bänken, att han försöker med samma metod som i mötet med Arsenal, där West Ham var fullständigt nedtryckt av Arsenal de första, vad blev det, 25 minuterna, 30 minuterna kanske, alltså fram tills Ben White kliver av. Det är ju det som gör att West Ham kommer in i matchen. Därför är jag väldigt förvånad över att Nuno höll fast vid samma taktik. Jag tycker helt enkelt att man kastar bort den möjligheten, för att ska man besegra Newcastle så finns det inget bättre än att bara angripa dem, bara gå på dem. Det är det som gör i så fall att Newcastle börjar darra lite. Sen gör de ju, alltså West Ham-spelarna begår ju väldigt många misstag, alltså vid målen, inte minst vid det första målet och så vidare, och det kan ju kanske inte Nuno styra över, men jag tycker helt enkelt att han borde ha gjort det lite bättre i sin matchcoachning.
Ja, de behandlar Newcastle som ett topplag och bara där så blir det ju fel. De måste ju behandla dem som ett lag de ska kunna slå. Newcastle är ett mycket mer sårbart lag än Arsenal är. Sen är det ju lätt att sitta och säga i efterhand såklart att de borde gjort si och så, men med facit i hand, ja. För nu är de i ett läge där de måste förlita sig på att Everton inte har gått på semester än. Och det vet vi ju inte om de har gjort det eller inte.
Nej. Chelsea då? Ja, de vann den här matchen. De är avhängda från Champions League nu, just nu då på Conference League-plats. Xabi Alonso klar som nästa tränare i tågordningen där. Vi får väl se hur mycket tålamod du har med honom. De kommer behöva ha tålamod med honom. Det är inte Chelseas starkaste gren. De säger ofta att den här gången ska vi ha tålamod.
Nu?
Men han är ju manager nu ju.
Han är manager.
Har ju den titeln åtminstone. Han är inte bara en coach som de andra företrädarna har varit.
Det är en ganska snabb kappvändning där från att gå till att vi ska ha liksom en coach som är mer eller mindre liksom dagisledare för gruppen, bara till att nu ska vi ha en manager som får sätta sin prägel på hela verksamheten.
De har ju insett att de har gått helt snett.
Jo, det har de nog insett. Så att det blir väldigt intressant att följa. Sen känns det nästan som att alltså de kunde inte fått ett bättre tränarnamn i det här läget, Chelsea, för deras del, som kan bygga någonting. Och det känns som att han också har materialet för att få ut ganska mycket. Han har ett bra utbud av inne mitt fält där du kan hitta någonting med. Du har en bredd i offensiven. Du har, ja, det är väl mittback ytterligare, någon som kanske behöver komma in, för att om du i alla fall ska spela treback så får gissa på att han vill implementera. Så det blir intressant att se vad Xabi kan göra med det här gänget och vad för fotboll han kan få dem att spela nästa säsong.
Ja, alltså en mittbacksgeneral känner man ju borde vara prioritet. Jag tror också att det inte har varit bra för Chelsea att de har bytt så mycket i backlinjen, och det har ju också hängt ihop med skador naturligtvis. Levi Cole spelade inte den här matchen för man var rädd att efter FA Cup-mötet att han inte skulle klara av att köra ytterligare en match, med tanke på att han också har haft sina problem. Så att jag tror väl att det är en av de främsta sakerna som möjligtvis kommer att lösa några av Chelseas problem, att man får in en större kontinuitet i försvarslinjen.
Sen ska vi komma ihåg att Alonsos Bayern Ulfier hade ganska bra rotation på den här trebackslinjen. Det var ganska mycket ut och in på mittbackar och annat. Så att det känns potentiellt.
Ska han inte bara värva Frimpong från Liverpool in med honom i sitt gamla Bayer Leverkusen-system så att han får blomstra?
Jag tror inte Malo Gusto att det här är precis rätt system för att han ska ta nästa kliv och gå rätt i utvecklingen liksom.
Jag gillar Malo Gusto skarpt, sen vet jag att han blandar och ger ibland, men jag tycker ändå att det är en intressant högsta höjd, och det är rätt så många matcher ändå där han har varit, ja, men den som rent taktiskt har avgjort matcher för Chelsea. Så att, det ska bli spännande. Och Kukurea på andra kanten.
I offensivare roll igen där, så tror jag att det faktiskt kan bli ganska bra. Du kan ju rotera in och ta någon av alla vänsteryttrar de har också. Garnacho som bara stormar runt där på kanten. Nej, men de har ju
material. Får han bli wingback igen då? Ja. Efter att ha lämnat
jag tror att det är roligare att vara wingback i det här systemet. Ja. Det blir ganska mycket roligare att vara wingback i Xabi Alonso-system. Så att han har ju en väldigt bredd på spelare som han kan få ut mer av än vad Chelsea hittills
har fått. Det finns ju gott om spelare, det gör det ju.
Så jag tror att det där kan bli väldigt, väldigt bra. Och sen kan man ju absolut fråga sig, vad gör Liverpool i det här?
Vi kan väl ta den segwayen då. Mohamed Salah postade på sociala medier, Frida, häromdagen ett, vad ska vi kalla det?
Brandtal.
En summering av situationen. Det var ju någon slags angrepp, får man säga, på Arne Slott. Mohamed Salah ska spela sin sista match i helgen för Liverpool. Han är en av...
Om man får spela.
Det kommer han få göra.
Är du säker?
Ja, det kommer han få
är
göra.
Är du säker?
Ja, alltså. Mm-hmm. Ja, det är jag.
Är inte det bästa för Liverpool på sikt att han tokbänkar Salah i den matchen, tappar supportergruppen som faktiskt byter ut honom?
Alltså, han har ju redan tappat läktarna. Han har... Alltså, det... Situationen är toxisk och Salah gör ju inte jättemycket för att hjälpa tonläget, om man säger så. Samtidigt så, jag vet inte, det var ju någon slags, det fanns ju en brist på självinsikt i det också. Han skriver att sättet som Liverpool borde spela på är heavy metal fotboll och så vidare, att det var någon slags önskan om en återgång till så som Liverpool spelade under Jürgen Klopp. Grejen är, hade Liverpool spelat på det sättet, så som Liverpool spelade i början under Jürgen Klopp när det var heavy metal fotboll, då hade inte Mohamed Salah kunnat vara med, för han har inte löpmeterna i sig längre för att spela som fotboll. En av anledningarna till varför han gjorde en så bra säsong förra säsongen var ju just för att Liverpool spelade på ett helt annat sätt och han inte behövde pressa som en vinthund under 90 minuter, utan kunde ägna sig åt anfallsspel och ägna sig åt att peta in bollen när den dök upp i straffområdet. Så att det finns ju en liten brist på självinsikt också i det han skrev. Men situationen för Slott har ju gått från dålig till värre under den här veckan, får man säga. Och efter förlusten mot Aston Villa, som ju var en av de svagare insatserna under hela våren.
Men det du säger där, att det han skrev, det är mitt största problem, att jag får inte all känslan av att Mohamed Salah har skrivit de här orden.
Nej.
Det tycker jag, alltså han använder begrepp och ett vad ska man säga, alltså den första meningen också i posten får mig att tänka att, nu kommer jag inte ihåg ordagrant vad det stod, men någonting att de gick från doubters to believers kanske, ja. Det var, alltså någonting, ja. I den stilen,
ja.
Jag får känsla att det här är ju någon annan som har skrivit det här. Och det gör att jag inte riktigt tror på de här orden fullt ut, även om jag vet att det resonerar med många supportrar det han skriver, för många supportrar tycker ju det här och tycker att Arne Slott ska försvinna. Och jag kan hålla med om att Slott har gjort en usel säsong, alltså han har inte övertygat någon på sättet som han har coachat det här laget. Men jag vet inte, jag får som sagt inte känslan av att det är Salahs ord, och där tycker jag att det brister lite grann för mig.
Du tror det finns ett medieteam som ligger bakom detta?
Jag tror absolut att Salah har ju såklart gett sitt godkännande och de har väl pratat igenom det. Men som sagt, jag får inte känslan att det är han som har skrivit det.
Nej,
heavy metal, alltså användandet av det begreppet.
Nej, jag vet.
Det är nästan så att jag förknippar det mer med Dortmund, alltså Klopps tid innan Liverpool. Jag vet inte,
absolut.
Enkelt, jag kan inte riktigt sätta ord på vad det är jag känner.
Men och Jürgen Klopp skrivit det.
Nej, och, Salah skickade,
ja, vad tror du om det här?
Och ska man vara riktigt ärlig så spelade ju, alltså Jürgen Klopps heavy metal fotboll är ju säsongerna i Dortmund och kanske de första 2-3 säsongerna i Liverpool. Sen ändrade han ju också taktik och inställning i väldigt stor utsträckning, och det var inte alls den typen av fotboll när Liverpool var som allra mest framgångsrika, så var det ju ett mer balanserat lag som spelade med större possession och så vidare.
Så det ligger en hund begraven, tror jag.
Ja, det gör det, och det, ja, men det är inte, det känns inte jättebra inför sommaren och inför nästa säsong och så vidare med Arne Slott just nu. Det känns som att hela laget skulle behöva en ny tändning igen. Xabi Alonso hade ju för mig varit den uppenbara nytändningen som alla hade ställt sig bakom direkt, men nu blir det inte så, utan det kommer vara Arne Slott. Och jag menar, förlorar han första matchen på säsongen nästa säsong, då vet jag inte.
Då välter Anfield.
Ja, men alltså det, han är så pressad nu, och det kommer vara det kommer ta ganska lång tid. Han kommer behöva vinna övertygande, och de kommer behöva spela en helt annan typ av fotboll för att få supportrarna med sig igen. Så är det. För det kan inte se ut som det gjorde mot Aston Villa i helgen till exempel, när folk står och tittar på varandra och ingen vet vart de ska vara, och det var bedrövligt.
Framförallt har de Bournemouth hopp på sina axlar inför slutomgången.
Ja,
det finns ett ansvar gentemot ligan att leverera. Mm. Ändå.
Milos Kerkes måste känna det ansvaret extra mycket.
Ja, precis. Han får liksom hjälpa sin gamla klubb där. Ja, nu har det gått en tid sedan den senaste omgången. Ska vi titta framåt lite grann då mot den sista som väntar till helgen och vad vi har att se fram emot? Vi har ju då en potentiell Bournemouth-kvalifikation för Champions League, beroende på vad Manchester City gör mot Aston Villa. Och sen så har vi ju nedflyttningsstriden då mellan Tottenham och West Ham, och det är väl egentligen det som lever till sista omgången, Frida.
Det är så skönt att titelracet är avklarat, så att man inte behöver hålla koll på 50-11 grejer den sista omgången. Jag vet om att det här ögonblicket Man City, Queen's Park Rangers, det är ju kul när det blir så, men jobbmässigt så tycker jag det är rätt skönt att vi inte behöver fokusera på så många grejer. Men Tottenham blir naturligtvis ett drama som man vill följa. Jag kommer vara på Tottenham Stadium, åtminstone.
Det känns som att det är den matchen man kommer ha på, om vi säger så. Mm. Sen är ju Europasidan intressant också, i och med att de lag vi nämnde tidigare här också ändå är involverade i kampen om Europa League och Conference League. Och då får vi väl se vart Chelsea hamnar, om de hamnar i Europa League eller om de hamnar i Conference League ännu en vända, eller om de helt missar Europa. Det finns ju teorier där vad de vill. De kanske inte vill landa där de är just nu i tabellen när den summeras ytterligare någon gång. Mm.
Vi tar och kastar in lite frågor då. Vi ska säga det att Sillypodden kommer tillbaka imorgon igen. Då kommer vi prata mer om, vi har inte sagt någonting om Pep Guardiola heller. Det är ju klart att han lämnar till exempel.
Det blir rätt passande efter säsongen.
Ja, precis. Jag tror att vi tar det nästa vecka. Men vi konstaterar att det är en sommareska, precis som vi blev tillsagda, precis som de sa. Som vi egentligen har vetat rätt länge att det skulle bli han. Det låg väldigt mycket i ryktena som dök upp i vintras. Och låg väl också till stor del bakom att Chelsea valde att sparka honom direkt. När de insåg att han kommer lämna och han kommer gå till Manchester City. Vi måste agera nu. Så att det gör ju den sparkningen mer rimlig än vad den har känts annars under våren.
Men vi tar frågor. Får jag bara flika in också att jag har full respekt för att ett rätt så stort gäng Arsenal-spelare festade hela natten och tog sig till Emirates och stod där utanför och såg solen gå upp till och med. Mm. De höll inte igen. Så jag tror inte de kommer vara superfräscha till helgen. Det lär väl bli någon sorts B-uppställning inför Champions League-finalen möjligtvis.
Mm. Ja. Joakim Linne, fanpage, skriver: Vilka spelare har gjort er mest besvikna i år? Tolka frågan hur ni vill.
Isak är ju svårt att komma
ifrån. Det är ju det. Även om han kan inte rå för att han drar på sig skador, såklart, men totalt
sett. Att han bryter benet är ju...
Nej, det är ju svårt att klandra han för, men alltså, totalt sett så måste det ju ändå bli Alexander Isak som är besviken. Sen kan jag väl slänga in någon mer udda val här då, att jag trodde ju att Tiani Reinders skulle göra mer impact i City än vad han har gjort.
Det tyckte man ju efter första omgången, var man ju rätt säker på att han skulle göra det.
Exakt, så att man är otroligt nöjd där med honom i fantasy-laget, och han blev ju inte långvarig där, för sen slutade han göra mål. Och sluta spela efter ett tag också. Det var en spelare man trodde väldigt mycket mer på skulle bli en liksom grundbult i den nya City. Ersättaren till Kevin De Bruyne, som inte alls har blivit det. Jag vet inte om jag hade några så här stora förhoppningar på Johan Wissa egentligen. Jag hade inga stora förhoppningar på Nick Woltemade. Eller Woltemade var ju, men han har ju ändå varit okej liksom. Så att,
Florian Wirtz för mig också. Jag trodde ändå att han skulle göra. Jag vet om att han han har ju acklimatiserat sig och han har gjort bra matcher, det är inte så, men jag trodde väl ändå att han skulle göra ännu mer än vad han faktiskt har gjort. Jag håller honom väldigt högt som fotbollsspelare. Mm.
Han har ändå haft något sätt visat alltså som du nämner så har han ändå glimtat till och visat en grundnivå att han kommer bli viktig på sikt, även om det här var någon form av uppstartssäsong. Sen har jag inte visat att han bara har gått bakåt från den här säsongen, och där slänger jag ändå in Reinders, för det är en spelare jag håller väldigt högt.
Mm. Och fråga inte Chelsea-supportrar vad de tycker om Liam Delaps säsong.
Ja, men
den har ju varit katastrof.
Ja, men varför trodde de att det skulle bli bra?
Ja, vi kan väl kasta in Navy Zebra, ställer frågan. Delaps armbåge, är inte det rött kort med tanke på andra situationer från säsongen? Ja.
Just, hade det inte varit ett större straff för Chelsea att han blir avstängd?
Nej, det är frågan vad som händer med Delap i sommar, ifall de lyckas avyttra honom eller ifall han får en chans till.
Lån rakt tillbaka till Ipswich som är tillbaka. Det är väl nivån han håller?
Ja, det känns ju nästan så. Jag ska säga, en annan spelare som är... Alltså det är synd att säga att man är besviken på spelaren, Freja inte.
Inte på ett personligt plan liksom.
Nej, verkligen inte. Och det är en väldigt ung spelare. Men jag är besviken över att inte ha fått se mer av Chris Rigg den här säsongen. Supertalangen i Sunderland, som ju visst har fått lite speltid. För han gjorde ju ett mål här nu. Ja, precis. Gjorde ju mål nu på slutet. Men i det att Sunderland köpte så oerhört mycket spelare inför säsongen och byggde om det där mittfältet, så... Chris Rigg, man har följt honom sedan han var 15 år gammal eller vad han var när han gjorde sina första matcher för Sunderland, och man har ändå känt att här är en spelare, nu får han äntligen visa upp sig i Premier League och så vidare. Och sen så har han mest suttit på bänken under hela säsongen därför att Sunderland har gått väldigt bra och man har gjort det med andra mittfältare.
Men rätt mycket speltid nu på slutet.
Ja, nu på slutet så har det blivit en del, men jag har under säsongen varit besviken över att Chris Rigg har liksom spenderat hela matcherna på bänken.
Nu minns inte jag om det här var ett nyförvärvsbaserad fråga, men annars måste väl Cole Palmer och Phil Foden och andra mer etablerade spelare man förväntar sig mycket mer av kastas in i den här mixen också.
Cole Palmer framförallt.
Han gillar inte bio, såg jag på ett klipp här nu.
Det var fascinerande.
Vilken
chock. Det var otroligt roligt klipp.
Ja, det är en fascinerande karaktär. Alltså. Så är det verkligen.
Det värsta han visste var att gå på bio av diverse olika anledningar. Bland annat det var folk där.
vi nämnde ju en del Newcastle nyförvärv, men Anthony Elanga, där kan jag också känna mig lite besviken över att han inte har...
Verkligen.
Ja, att han inte har satt ligan i brand i Newcastle-tröjan.
Ja, Daji Kamada har ju ändå tagit kliv i rätt riktning, så han är ändå ganska nöjd med.
Okej.
Okej.
Noterat.
Noterat. Intresseklubben antecknar, ja.
Vet ni vad, det var faktiskt allt vi hann den här onsdagen. Sillypodden tillbaks imorgon, då ska vi prata mer om tränarrykten och tränarövergångar och eventuella spelare som kan vara aktuella för diverse projekt, och sen Premier League-podden med PLP Awards såklart. Nästa vecka ska vi summera den här säsongen, precis som vi brukar göra, och ni vet, skicka in era favorit
kategorier
heter det, som ni vill att vi ska ta upp och utse under PLP Awards. Det brukar bli roligt. Hörde ni, tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.